Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Hullrap podcast. Den här veckan är det återigen Matilda här som kommer att leda den här intervjun och kör nu det här introt själv. Det har blivit mer eller mindre en vana vid det här laget att vi kör några intervjuer tillsammans och så kör jag några intervjuer själv lite då och då. Och den här veckan så pratar jag med doktor Marie Kristina Gershagen. Hon är tillbaka. Hon var med ungefär för 1,5 år sedan i ett av våra väldigt tidiga avsnitt, avsnitt 14. Och där får man höra mer om Maries personliga resa. Den är otrolig och har berört väldigt många. Och det är många som hör av sig än idag och berättar om ja, men känslor och tankar från det avsnittet. Så att om ni inte har hört det så kan jag verkligen rekommendera att gå tillbaka och lyssna på det. Där får bland annat höra om när Marie ja, men faktiskt var med om en upplevelse där hon dog, gick över till andra sidan och fick med sig kunskap tillbaka. Men Marie är ju läkare och spirituell lärare och hon kombinerar verkligen den västerländska skolmedicinen med den lite mer österländska läran och spirituella tekniker för att coacha och hjälpa klienter till ja, men ett balanserat liv och hälsa på alla plan egentligen. Och hon har otrolig kunskap kring ja, men det holistiska, verkligen helheten, hur kroppen fungerar ihop med själen. Och när man ska ha sånt här snack med Marie så vet man inte riktigt vad man ska prata om, för att våra samtal med henne, som nu hon har ju blivit en vän till både mig och Amanda, är väldigt breda och väldigt djupa, och hon sitter på vad det känns som en oändlig källa till kunskap. Så att vi har varit tvungna att ha inte bara ett utan två preppsnack innan den här intervjun, och ändå så känns det som att vi flyter iväg åt alla olika håll, men vi vet ju om att det blir precis så som det ska bli. Så idag så pratar vi om bland annat varför man ska ha en daglig praktik. Det här är någonting som jag har delat i podden i sommar, om att jag har fått en daglig praktik, och det är faktiskt Marie som jag har fått den av. Jag avslöjar också hur det har gått med den. Ja, mer om det får ni höra. Men och då får vi också lära oss vetenskapen bakom en daglig praktik. Alltså vad det är i kroppen som händer när vi gör någonting återupprepande. Vi pratar även om hormonsystemet bland annat. Någonting som också ligger mig varmt om hjärtat. Eftersom att jag blev diagnostiserad med PCOS för några år sedan. Och Marie har ju en specialitet där hon hjälper kvinnor att balansera upp sina hormoner. Och här idag så berättar Marie om hur hormonerna hänger ihop och vad hon kallar den här hormondansen, hormonhierarkin. Och hon pratar om det både medicinskt och ur ett chakra, alltså ett energiperspektiv. Och vad man kan göra med spirituella praktiker och livsstilsförändringar för att balansera upp sina hormoner. Och jag vet ju om att hon har hjälpt kvinnor som har haft otroligt svårt att få barn till exempel, och gått igenom massa olika typer av behandlingar både utomlands och i Sverige i flera år, och att hon sen på 3 månader har hjälpt dem att bli gravida. Så att det berättar, det vågar hon inte skryta om här i avsnittet, men jag vet att hon har gör väldigt mycket för kvinnor på det här området. Så att det är väldigt intressant att höra om hennes take på det. Och slutligen så pratar vi också om den upplysta människan. Upplysta människan, Homo luminus, som man kan säga är människan 2.0. Dit vi som evolution går mot mer och mer, och vi är väl inne i den här stora, det här stora skiftet just nu. Och man kan ju alltså se på till exempel tibetanska munkar och andra som har gjort spirituella praktiker i många, många år, att det börjar ske förändringar i deras hjärna, och att man till exempel kan se att deras fight and flight system är mindre aktivt och sådana saker. Så att det är så himla häftigt när man börjar att kombinera den spirituella och den vetenskapliga världen så som Marie gör. Och det här är ju verkligen hennes stora passion och hennes gåva till världen. Så att det är fantastiskt. Och vi snackar även om tankar och känslor och vad det faktiskt är, och rent biokemiskt vad tankar är och hur det hänger ihop. Men okej, jag ska inte babbla på mer om det här, utan ni får faktiskt lyssna på avsnittet. Följ oss gärna på Hordocraft Podcast på Instagram. Skriv gärna en recension på iTunes om ni tycker om podden. Och gå in på vår hemsida holocraftco.com för att ta del av massa mer innehåll från oss. Men nu kör vi veckans avsnitt. Denna veckan så sponsras Holocraft av Örtoteket igen. Och Örtoteket är ju en webbshop som brinner för örtmedicin och naturligt läkande. Örtoteket har ju alla örter man kan tänka sig. Där är det bara att gå in och söka på vilken typ av besvär man har eller vad man skulle vilja ha hjälp med, så kan man hitta en ört för det. Men sen så har ju Örtoteket även andra naturliga produkter.
Ja, och någonting som jag har spanat in på deras hemsida är någonting som heter, jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men det är cikoria. Det är i alla fall något man kan ersätta kaffe med. Och jag har kikat in det här och googlat för det massor av gånger, och sen blev jag så glad när jag såg att Örtoteket har det här. För det är, alltså cikoria eller chicory, som kan man säga på engelska. Det är en slags rot som typ smakar och luktar som kaffe.
Alltså jag är så peppad på det här också.
Ja, och det är så här, kaffe vet vi har, alltså det är inte så hälsofrämjande, men den här roten, cikoria, har massa så här hälsofrämjande fördelar, som att det hjälper till att alkinera kroppen och magen, vilket kaffe är motsatsen, för det gör kroppen sur, och det hjälper till med matsmältning och innehåller massa nyttigheter.
Ja, det kan hjälpa mot matsmältningsproblematik, halsbränna, leversjukdom, alltså det känns ju som en superväxt.
Allt som det kaffet skapar.
Ja, men gud vad intressant. Och hur gör man kaffe av det här?
Nej, men det kommer som ett pulver.
Jaha, och sen så har man det i brygga.
Ja.
Men gud vad intressant, det här måste vi klicka hem nu.
Ja, men det här kommer vara det första jag klickar hem, för jag är så nyfiken på att pröva det här.
Ja, och vi har ju en kafferesa, verkligen.
Ja, ni som följer oss vet ju hur vi kämpar med det här koffeinfria kaffet.
Ja, så intressant. Men förutom örter så hittar ni även massa andra saker på Örtotekets hemsida. Kristallkit, aromadiffusers, eteriska oljor bland annat.
Och nu så har ju vi en rabattkod till er alla. Och det är ju Holocraft 20, som ger 20% på hela sortimentet. Och jag kommer ju klicka hem det här cikoria-roten omedelbart.
Och jag kommer klicka hem mer ashwagandha, för det älskar jag att ta på morgonen.
Nej, men så in och spanna in deras hemsida ortoteket.se.
Yes, tack så mycket.
Hej och välkommen tillbaka, min kära vän Marie, till Holocraft.
Magiskt att vara här.
Ja, alltså det känns som en väldigt bra dag idag, tycker du inte?
Himlen är hög och solen är framme, och det är den här magiska punkten mellan sommar och höst.
Det är en väldigt snygg tid.
En väldigt snygg tid, väldigt vacker tid, väldigt ren och klar.
Och så går vi in i jungfrusäsongen. När det här släpps kanske vi är på väg in i vågsäsongen. Och det är din och min säsong.
Det är vår säsong, helt klart.
Det gillar vi. Muy bien. Men du, sen vi hörde senast, det var ju länge sedan nu. Det var ju 1,5 år sedan. Så det har hänt hur mycket som helst. Men sen du och jag såg senast så har ju du varit en månad i tystnad.
Mm.
Här efter sommaren, eller under sommaren, så åkte du till Portugal och var på två olika retreats.
Precis.
Vill du berätta lite om det?
Mm. Gärna. Det är så fint när jag lyssnar in på vad jag vill berätta om det, så är det just väldigt stilla och tyst. Och det är väl det för mig är den spirituella resan främst, ett avklädande mer än ett påklädande av nya roller. Så just det här att klä av mig manteln av idéer om vem jag är och vad jag gör och vad jag har och etiketter eller på något sätt ett sätt att skapa mer stillhet och tystnad och rymd på utsidan men också runt omkring mig. Och att vara i tystnad en månad eller i 4 veckor, först i 2 veckors mer intensivt fysiskt arbete och sen 2 veckors energiarbete och meditation med lärare som verkligen, verkligen förmedlar stillheten och tystnaden, men också djupet av att det är möjligt.
Mm.
Att liksom uppvaknande är möjligt i den här livstiden. Och det är upp till oss att välja varje morgon om vi tar ett ljus mot att vakna eller att slumra lite till.
Oh.
Och det har blivit väldigt tydligt. Budskapet som jag fått ta emot under de veckorna är verkligen att det är dags nu.
Mm.
Och det här känns väldigt tydligt det här. Vi pratade ju igår om vad vi skulle prata om idag.
Jag
hade ju först 10 000 idéer och sen kanske 10 och sen 5. Men sen jag gick och la mig i natt och drömde om vad vi skulle prata om igen, så var det väldigt tydligt det budskapet som kom igenom, att det är dags för oss att vakna nu. Tiden är nu.
Ja.
Och mitt hjärta brinner av tacksamhet att få vara del och vara av service och hjälpa till i den här väldigt fantastiskt spännande tidpunkten i mänskligheten.
Ja, och jag tänker också att det här är ett uppmanande på ett sätt till de som lyssnar. För vi vet ju att vi har väldigt många lyssnare som står med ena foten i ett på ett ställe och ena och den andra kanske på sin högsta väg.
Mm. Ett uppmanande och ett uppmuntrande. Och också att varje steg spelar roll. Att riktningen är så mycket viktigare än hur långt vi kommit. Att var vi lägger blicken, vilken horisont vi låter våra ögon vila på, gör hela skillnaden.
Mm.
Och för mig blir det tydligt att självklart ska vi prata om det som jag gör och som gör mig, liksom just den här personligheten eller individen unik i hur jag kan bidra. Men faktiskt med ännu mer plantera frön av ljus och hjälpa till att väcka.
Mm.
Och särskilt de som står med en fot och kanske undrar, men hur börjar jag? Vad kan jag göra för att vara med, för att väcka, för att hjälpa till, för att lyfta, för att ta hela mänskligheten och alla levande varelser till nästa dimension eller nästa nivå av ljus? Och det var så fint igår, jag satt med en av mina närmsta systrar, studenter, klienter igår kväll och frågade faktiskt vad är det du upplever, vad är det som kommer igenom när vi sitter i våra sessioner. Och då sa hon så vackert att du väcker någonting i mig som alltid varit där, som är redo att vakna.
Mm.
Och jag blev så enormt berörd av att få gestalta eller att få vara del av att bara spegla. Det är inte jag, det är inte den här kroppen eller mina känslor, tankar som gör någonting, utan snarare kanske ett plan av närvaro som hjälper till att spegla det som finns redan. Och det var så fint, jag sa till henne att det har känts så många år som att jag har gått och liksom velat, jag har känt så många, många år att jag vet att jag är på jorden för att plantera frön av ljus.
Mm.
Och sen att människor får göra vad de vill av det, att plantera, sen om man vill vattna och ge solljus så gör vi det och så får allting blomma i sin tid. Och de första åren så kändes det som att gå ut i en storm med ett paraply och liksom plantera ett frö i taget. Och sen de senaste åren så har det varit väldigt effortless att alla jag kommer i kontakt med genom light switch som går på. Och igår kom första gången att det var som att jag tog ett, liksom en nävefrön och bara kastade ut. Och så känns det nu. Det är dags nu. Mm. Det är dags att vi tillsammans vågar ta varandra i händerna och vakna. Och sen, som en syster också så fint sa häromdagen, när vi står och är trygga i vår community eller vet, känner liksom ljuset vi själva bär på, att vi vågar vända oss om och stå med ryggen mot varandra och hålla varandra i trygghet och rikta vårt ljus ut i världen.
Och det är så fint att du också tar upp det här med community. För vi hade precis en intervju innan med en kvinna som heter Mia. Som det här avsnittet, då har ni hunnit lyssna på det. Men hon pratar också om community och hur fantastiskt viktigt det kommer vara i den här tiden vi går in i nu. Eller som vi är i nu. Där det är, ja, men det är fler och fler och fler som börjar vakna upp. Men vi kanske fortfarande gör det lite i det dolda. Och det kan hända att vi har gjort det nu under pandemin. Framförallt att det är väldigt många som har vaknat upp och börjat så här förstå att det finns den här dimensionen av livet. Men att man inte har tagit steget och vågat berätta det för folk. Eller, ja, men så.
Mm, så kraftfullt.
Och det är nu, tror jag, som det liksom nästa steg blir. Att verkligen komma ut ur garderoben fullt ut.
Mm.
Absolut. Och möta andra.
Oh, så fint och så sant. Och det är omöjligt att göra det här jobbet fullt ut själv.
Mm.
Vi behöver varandra som support, att mjukt falla tillbaka till när vi tar det här ett steg tillbaka efter tre steg framåt. Vi behöver expanders, vi behöver se en person gå bredvid oss och kanske ett halvsteg framför. Mm. Och se att här finns någon som liksom går genom den terrängen som verkar skrämmande eller verkar omöjlig för mig, men jag ser någon lite längre fram. Och ibland räcker det som att köra på en dimmig väg, att vi kanske inte ser 100 meter fram, men ibland räcker det att bara se de första 10 meterna och köra lite saktare men med full tillit och bara ha koll på de 10 meterna och se att det är klart och våga fortsätta köra. Och så kan vi köra hur långt som helst. Vi kan köra från New York till LA och bara se 10 meter fram.
Exakt.
Men vi behöver ett ljus där fram. Vi behöver den klarheten. Och vi kan också behöva en lärare. För mig har det varit helt avgörande att ha en lärare som är så nära upplyst. Jag har upplevt någon i det här livet, i den här formen av en kropp. En kvinna som sydamerikanska som jag lärde känna i Holland, som är 62 idag. Som varit på den här vägen sedan hon var 21 och studerat med de största mästarna och varit nära Dalai Lama och varit nära många stora tibetanska och indiska och sydamerikanska shamanska mästare och sådär. Och bara få se att det här är möjligt. Se att det är möjligt att möta en blick som är full av kärlek och ljus.
Mm.
Som är helt opersonlig. Den kärleken, det är inte en person som känner något för en person. Det är rent, och vi kan liksom kalla det Christ consciousness eller Buddha eller Gud eller vad vi vill kalla det. Kärlek och ljus, source, spirit. Och få se det har för mig tänt så många. Det är som att det har gjort att jag kunde se 10 meter, nu kan jag se 100 meter när jag kör. Eller 300 meter när jag kör. Och ja, att både vara varandras inspiration och också vara varandras systrar och bröder och hålla handen när det är tufft.
Mm. Ja, det är ju fint hur du och jag då kan funka som guider till någon. Och sen så har vi våra guider som har sina guider som har sina guider, och så funkar det så.
Förstås. Mm. Och hur det här lineaget liksom genom tiden, tusentals år, att det är så vi leder mänskligheten uppåt, utåt, framåt.
Precis, och jag tänker att alla har ju den platsen i någons liv. Att man är någons guide, att man verkligen ska också förstå den stora vikten man kan spela, eller liksom den stora rollen man kan spela i andra personers liv.
Absolut, och även som alltså så här, trickster, även man kan ju också vara någon som är enormt triggande i någons liv.
Verkligen.
Och ha tillit till att det liksom fyller en jätteviktig funktion.
Absolut.
Att få vara det, och att få vara i sig själv som man är, även med vetskapen om att det kan trigga.
Gud ja. Mm. Ja, men Marie, som sagt, vi hade ju ett snack igår om alla de här miljoner grejerna vi pratade om. Vi landar i några punkter. Mm. Vi ser om vi kommer dit eller om vi vart vi på väg idag. Mm. Men en ut av dina gåvor är ju att du har båda hjärnhalvorna med i ditt arbete. Alltså du är ju läkare och så är du även spirituell lärare. Och du lär ju mig så otroligt mycket om, ja men hela tiden varje gång vi pratar så är det som sådana aha-upplevelser över hur mycket man kan använda sig av den vetenskapliga forskningen för att också delvis bevisa om man nu bryr sig om sånt, men också för att liksom kunna komplettera den spirituella vägen. Jag tycker att de funkar väldigt fint sida vid sida med varandra.
Absolut, och just att engagera hela vår mänskliga potential, hela vårt minds potential och gå bortom mindet, att förstå intellektuellt kan fylla en funktion, särskilt kanske i en kultur som bryr sig mycket om det, så kan det vara en enorm dörröppnare.
Ja, precis. Och precis, att det är en dörröppnare, men det är också det är ju
en expander i sig för den nya mark, eller vad ska man säga, det nya liksom, jag brukar säga att vetenskap är som en ö i en stor ocean av sanning, att faktan är den här ön som, där vi fortsätter liksom vinna. Vi tar en liten båt ut och tittar och så kommer vi tillbaka igen och så förstår vi lite mer av den här oändliga oceanen som är en sanning som inte förändras med vetenskapen, men som utforskas och förstås på större djup och större bredder.
Och jag tänker också att det är väldigt mycket som du har ju väldigt bra koll på liksom vad som är kanske då längst fram, för att mycket av den här forskningen är ju också väldigt ny, känns det ju som. Den som kommer, som har med liksom, medvetenhet och hur allting hänger ihop. Det känns ju som att det kommer bara mer och mer på det här området hela tiden.
Det gör det absolut. Mm. Och vissa av de här spännande studierna är utan tvekan nya och frontline. Och vissa av de gamla studierna har faktiskt gjorts väldigt väl och stått sig under flera årtionden. Som till exempel visar på hur meditation påverkar hjärnan och påverkar kroppen på olika sätt.
Mm. För jag tänker att det är ett område som vi kanske ska gå in lite på och prata om. För att du är ju väldigt mycket för det här med att man ska ha en daglig praktik, till exempel.
Absolut.
Det är någonting du lärt mig. Du gav ju mig en daglig praktik här innan sommaren, som jag berättade om i podden, som jag gjorde och sen tappade jag det.
Thanks for your honesty. Berätta, vad hände?
Det var att jag skulle ut och segla med mina föräldrar och var på en liten, eller liten, den är inte så liten, men var på en segelbåt och visste inte hur jag skulle få till det, hur jag skulle stå, vart jag skulle stå, och jag kände lite stress, visste inte hur jag skulle stå och humma och skriva, alltså du vet så.
För att du var i närheten av andra, eller för att
jag var i närheten av andra och att jag inte hade någon plats, så. Du vet så tappade jag det.
Mm. Och hur kändes det?
Lite jobbigt. Man känner ju sig... det känns ju som att man sviker sig själv lite grann.
Vilka tankar vaknade då?
Nej, men som att fan, att jag inte kan liksom hålla mig till det här. Mm. Och vi pratar ju mycket om det, att jag och Amanda har så svårt för det här med rutiner.
Mm. Hur känns det i kroppen? När du säger det nu, just nu.
Ja, men det blir lite, det är som att det spänner lite.
Mm. Var sitter det?
Men bröstkorg kanske. Mm. Ja, tolkar du in?
Jag känner in lite.
Ja. Men jag skulle gärna vilja att du delar det här med the science of daglig praktik.
Mm.
Alltså varför vi ska göra återkommande praktik. För det finns ju väldigt mycket fördelar, inte bara spirituella, utan också för kroppen.
Absolut, och egentligen allting hänger ihop.
Ja.
Vi kan säga att det som vi kallar fysiskt hänger ihop med det vi kallar emotionellt och mentalt och energimässigt, spirituellt. Mm. Och just när det kommer till en daglig praktik och att upprepa någonting över tid, så sker någonting när vi rör oss. Vi kan egentligen mer än medicinskt, prata kvantmekanik och prata liksom fysik. när vi tittar på vad som händer när vi rör oss från en linjär tid där vi gör några saker utspritt då och då till att vi rör oss mot en cirkulär tid eller att varje dygn startar med en viss praktik eller att vi tar oss upp i soluppgången till exempel. Man kan se, eller i tusentals år så har yogis pratat om att våra två huvudnadis, våra Ida och Pingala, vår feminina och maskulina energi är i perfekt balans under ett par tillfällen under dygnet. Vid soluppgång, vid middag, vid solnedgång och vid midnatt. Mm. Och att liksom vi rör oss, och då, de tidpunkterna är extra liksom auspicious eller extra kraftfulla att göra vår praktik för att vi har en klarhet i balansen och liksom en kontakt med vår centrala kanal. Det som vi också kan hänvisa till som vår kanal från rot i krona och vår kontakt upp, både upp i kosmos och ner i jorden. Och att bara i balans i nervsystemet som också är vårt parasympatiska och sympatiska nervsystem som vi också börjat kunna se har en koppling till att vänster näsborre aktiverar det parasympatiska nervsystemet som är det lugnande och det läkande som i den yogiska traditionen är den feminina Ida Nadin. Och det sympatiska aktiverande nervsystemet med, i den indiska yogiska traditionen med solenergi där det feminina är mer månenergi aktiveras i den högra näsborren till exempel. Och vi börjar titta på inom narkosmedicin på om det finns någon skillnad mellan att ge sömnläkemedel till exempel narkos inför operation och sådär om höger eller vänster är öppen. Nej. Det är ju ett väldigt... Det är ett väldigt så frontline fält, men vi kan se inom kardiologisk forskning med just yoga och andning att när vi andas genom vänster näsborre, det har gjort en studie på Danderyds sjukhus som jag inte missminner mig att det är det sjukhuset, men med att vi andas genom vänster näsborre i 11 minuter och tittar på vad som händer både i ögonblicket och över tid med vårt blodtryck. Och jag gjorde också en sån faktiskt pilotstudie i Danmark för några år sedan med hjärtpatienter med förmaksflimmer där vi mätte blodtryck och puls före och efter att vi andades genom vänster näsborre i 11 minuter och vi kunde se ett signifikant blodtrycksfall och ett pulsfall och över tid också över 4 månader att någonting händer i vårt nervsystem så att vi kan reglera vår hjärtrytm och vårt blodtryck så att det blir mer resilient eller mer motståndskraftigt mot stress. Mm. När vi andas genom vänster näsborre. Så det finns väldigt mycket spännande där vi använder just vetenskapen för att bekräfta och för att också öppna upp dörren för att göra det här tillgängligt för människor som behöver.
Och om vi går tillbaka då till den liksom dagliga praktiken.
Ja.
Vad du sa att man, om man applicerar ett lite mer cirkulärt perspektiv.
Ja, alltså om vi tar vad som helst som vi gör igen och igen och igen. Det kan vara att dricka ett glas vatten per dag eller äta en kanelbulle per dag eller dricka 5 koppar kaffe per dag eller en grön juice per dag eller ge någon en kram per dag. Så allt som vi gör över tid igen och igen och igen får epigenetiska förändringar ännu mer än det vi gör sporadiskt då och då. Det som vi gör sporadiskt då och då, det känner kroppen och hela och nervsystemet igen som någonting som har hänt. Är det väldigt kraftfullt emotionellt laddat så kommer vi ändå... Då kommer vi trigga igång en respons på det lättare över tid också. Men är det ganska neutralt som att säg, ta en grön juice eller det vi äter, det vi gör. Så om vi gör någonting dag efter dag efter dag så ser vi att vi får ett skifte i vilka proteiner och enzymer vi producerar i våra celler. Alltså vår epigenetiska produktion av det som bygger upp hela vår livsupplevelse egentligen. Så när vi gör någonting igen och igen och igen så skiftar vi vårt DNA mot antingen ett steg närmare upplysning eller hälsa eller lycka eller kärlek eller vad det är vi längtar efter på djupet i vårt hjärta eller därifrån. Det är väldigt få saker som vi gör som är helt neutrala, som är sådär klimatneutrala i kroppen och i sinnet och i hjärtat.
Så det blir lite som att man, ska man säga, man skapar sin egen kropp för att den kommer att anpassa sig så pass mycket då efter den typen av liv den lever. Så det blir ju att man bygger upp sig själv på ett nytt sätt genom att då skapa den här typen av rutiner.
Exakt så. Och om vi tar ett steg tillbaka till och med och börjar titta på egentligen frekvensen av mind, alltså den första intentionen och den första tanken, att bara sätta en intention är kraftfullt, för det skapar ett skifte i ett fält som är lite mer lucket än vad kroppen är. Om vi tittar på frekvenser och på vibration, så är fältet av tankar mer, vad ska man säga, snabbvibrerande och lite mindre lätt att ta på, medan hjärtats fält, den emotionella energin, är som en brygga mellan fältet av mind och fältet av kropp, och kroppen är det tätaste, liksom materien är det tätaste, den tätaste frekvensen vi har som vi jobbar med. Och ofta kan vara hjälpsamt att titta på just och dela upp det i de tre, ofta liksom mind, emotion and body, eller hjärnans energi eller tankars energi, intentionens energi, och sen den emotionella energikroppen och sen den fysiska kroppen. Och det är ganska tydligt att tankar har en viss ganska flyktig frekvens. Vi kan tänka en tanke och på en sekund tänker vi en ny tanke. Men vi har en arm, har vi även 3 sekunder efter vi har den här armen, så har jag samma arm. Mm. Även om cellerna byts ut med en väldigt hiskelig fart. Och när vi börjar tänka en tanke varje dag, och vi säger att vi tänker ungefär 85 000 tankar om dagen, och någonstans mellan 80-95% av dem är automatiska. Och beroende på hur vi tränat vårt mind, så brukar vi säga någonstans mellan 75-90% av dem är inte alltid särskilt hjälpsamma, inte alltid särskilt optimistiska. Och vi har en sån bias, en negativity bias av vårt mind, för att vårt mind har vi för att hjälpa oss att överleva till stor del. Det är liksom en problemskapare och en problemlösare, vårt mind.
Mm.
Och när vi tänker någonting igen och igen och igen, så med hjälp av det vi kallar neuroplasticitet, vilket är hur vi omskapar våra neurala banor egentligen, så skapar vi en fysiologi, alltså en biokemi på insidan av kroppen, där vi har det här kopplingsfältet mellan nervsystem och hormonsystem, kan man säga. Där vi skapar en viss verklighet i kroppen, beroende på vilka tankar vi tänker igen och igen och igen. Igen den här cykliska tiden. Och det vi gör över tid skapar en viss biokemisk miljö. Det vet alla som har haft en panikångestattack till exempel. Att en tanke kan trigga igång en hel kaskad av reaktioner som först är på ett väldigt mentalt plan och sen upplevs väldigt emotionellt. Och den här emotionella energin, det är när vi börjar känna rörelser i kroppen. Ofta känns det som en rörelse eller något som sitter fast. Och sen så börjar hjärtat slå väldigt fysiskt, väldigt tydligt. Munnen kan bli torr, vi börjar svettas. Att vi har liksom en resa från den här lite mer flyktiga frekvensen av en tanke genom den emotionella energin som är bryggan mellan body and mind in i kroppen, och det blir väldigt, väldigt verkligt. Då kan vi föreställa oss att någonting vi tänker varje dag, eller de här 85 000 tankarna, varav många är automatiska, att det skapar en viss biokemi som antingen är lite aktiverande av det parasympatiska, alltså lugnande nervsystemet, eller lite aktiverande av det stressande nervsystemet. Och det här är inte bra eller dåligt. Båda delarna av nervsystemet behövs i balans. Det är det som gör att vi har överlevt först på savannen, och sen att vi liksom klarar av att bygga upp en resilience eller en robusthet i vår vardag. Det som är ju att om vi går på, för det första, autopilot och inte medvetna, så har vi förlorat en enormt häftig möjlighet att faktiskt bygga upp en kropp som ger uttryck för hälsa. Mm. Kanske för de som lyssnar här, kanske smärtfrihet, kanske god sömn eller läkning av det som vill läka. För kroppen är helt, den är helt innocent. Så det finns ingenting, det finns ingen så här gömd agenda i kroppen, utan den är ett direkt svar på först våra tankar, sen den emotionella energin som fungerar som brygga, och sen den kroppen vi bygger som respons på DNA-nivå på de tankar och sen praktiker vi gör. Och där kommer vi till det här med en daglig praktik. Att både ge plats för rörelse, för att öka blodcirkulation, för att både då ge syre till celler och hämta upp avfallsämnen och koldioxid och så där från celler. Men också ge utrymme för stillhet, ge utrymme för att stilla vårt mind till en plats där vi kan gå bortom mind. För om vi igen tittar lite energimässigt på världen, så Nikola Tesla sa för länge sedan att om du vill förstå universum så tänk i termer av energi, frekvens och vibration. Och Einstein sa någonting i stil med att lösningen till ett problem finner vi sällan på samma frekvens av energi som problemet självt. Mm. Och att när vi tittar på mind som det här problemskapande och problemlösande organet som vill hjälpa oss att överleva i den här fysiska kroppen, som därför är mer rädslostyrt än den här kvaliteten av kärlek eller ljus, eller det vi vill kalla spirit source, igen Gud, vad vi än vill kalla det. Det ligger bortom mind. Det är inte på frekvensen av mind vi hittar den här läkande kraften som så många av oss både längtar efter och förstår det, precis som du säger, det här med en fot in i den här spirituella resan och känner att det finns någonting mer, det finns någonting här som berör eller som är större än det här lilla jag. Mm. Det här lilla jag med mina tankar, mina tendenser, preferenser, min personlighet och även min kropp som, och mina tankar kring min kropp, oavsett om det är att den borde vara smärtfri eller borde må bättre eller borde se ut på ett annat sätt, borde bete sig på ett annat sätt, borde vara friskare. Att lösningen, nu gör jag sådana här citationstecken för er som lyssnar, men lösningen på egentligen alla mindets problem är inte på samma frekvens som mind, utan att hitta ett fält bortom mind där det faktiskt finns stillhet och tystnad och rymd.
Mm.
Och en daglig praktik som inbegriper en väg dit. Och det finns massa dörrar. Olika dörrar passar olika människor. Och det här är också mitt jobb när jag möter en person eller möter en klient. Att betrakta och hitta de här olika dörrarna på ett fysiskt, emotionellt, mentalt, energimässigt och spirituellt pusselplan. Där vi kan hitta vägen till läkning så liksom easy and graceful och också njutningsfull och meningsfull. Och modig som möjligt. För ibland är det de här low hanging fruits som vi vill inkorporera i en daglig praktik. Som det som känns lätt, det jag får till. Där du berättar om det som faller bort på semestern. Mm. Hur kan jag hitta tillbaka dit? Och hur kan jag i samma ögonblick som jag hör mig själv vara lite tuff mot mig själv. Förlåta mig för att jag missade ett par dagar. Och komma tillbaka utan att det är en så stor grej.
Mm.
Vi människor i väst, vi har liksom en kulturell, ska man säga, så här, impregnering av att vi inte är bra nog.
Mm.
Jag kommer ihåg min lärare berätta när hon träffade Dalai Lama första gången. Eller, det var någon konferens. Och de hade pratat om det här med så här, self-doubt and self-loathing. Alltså att vi inte tycker om oss själva i grunden. Och han hade berättat om hur... Så här, första gången han kom till väst, han förstod ingenting. Han förstod inte hur människor inte kunde fundamentalt älska sig själva som en aspekt av spirit.
Mm.
Och hur det är så, hur vi har lärt oss på något sätt. Och det är ju lätt, jag är inte uppfostrad särskilt kristet. Och Sverige är ju ett av världens mest sekulära länder. Så vi är inte så kristna, många av oss. Men vi har ändå en kulturell historia och en narrative om... att det är något fel på oss. Vi blir utkastade ur paradiset för att vi gjorde någonting vi inte fick. Jämfört med hur andra traditioner kan se människan mer fundamentalt som en droppe ljus. Eller en droppe kärlek, en droppe Gud som bara glömde på vägen hit. Och hur fundamentalt det ändå kan påverka en kultur.
Mm.
Så jag tror att hitta tillbaka dagligen igen och igen och igen till en plats som är stilla. Och tyst och rymlig bortom mind. Där vårt sinnes tankar och åsikter och tendenser inte har samma kraft. Skiftar någonting i oss på DNA-nivå som också hjälper oss att läka.
Mm. Nej, det är så sant. Och för mig personligen så känns det som att det här har ju pockat på i flera år. Men... det har aldrig känts som så nödvändigt som det gör just nu. Det är som att det är för mycket yttre påverkningar som gör att jag måste ha en stark grundning. Och både planetariskt och energimässigt överallt så är det som att det är ganska wobbligt och ganska hög energi. Som gör att, och jag tror att många känner igen sig i det, att man kan vara på en väldigt bra frekvens och sen så händer någonting som gör att man tappar fotfästet.
Här säger du någonting väldigt spännande som faktiskt också, nu när du säger det, kommer jag ihåg poppade upp i igår kväll och i natt. Att just det här, vi är på väg in i ett enormt, eller vi är mitt i ett enormt energiskifte, en enorm uppgradering för de som är redo energimässigt. Och mycket av det jobbet vi gör och mycket av det jobbet som, som är det jag också kan hjälpa till med är just att hjälpa kroppen på cellnivå göra sig redo att hålla de här höga frekvenserna. För utan praktik, utan att bygga upp det, kroppen, så kommer vi inte över tid kunna hålla den typen av energi som kommer in nu. Mm. Och det här kan ju låta supercelestialt, men för mig är det en
vad betyder djup, celestialt?
Ska man säga sky-like, liksom, heaven-like.
Mm.
Men jag tror att väldigt många av oss upplever det här, en superfrekvenshöjning och ett uppvaknande som går som en svallvåg över jorden. Och det är lite som att köpa en gammal herrgård som är flera hundratals år gammal och den är supervacker och jättefin, men elektriciteten har inte gjorts på 300 år. Nu, ja, det är en dålig liknelse för att elektricitet är inte så. Från urminnes tider. Men att köpa ett gammalt hus som har jättegammal elektricitet som inte byggts ut på årtionden, eller mer än så. Och sen föreställa sig att vi ska koppla in liksom fyra laddningsstationer till Tesla och dra på världens liksom soundspeakersystem i varje rum och kunna ha strålkastare överallt. Och det här huset kan inte hålla det.
Nej.
Vi behöver bygga om huset från grunden och dra nya ledningar. Vi behöver fräscha upp. Vi behöver se till att den här enorma potentialen och den enorma strömmen, så både spänning och ström, kan gå genom ledningar som har en resistans, alltså ett motstånd som är förenligt med den vibrationen som vi håller på att uppdateras till.
Mm.
Och där finns enormt mycket kraft i att öppna dörren in i kroppens läkning. Mm,
precis.
Att med hjälp av liksom sömn och praktik, meditation och yoga och motion och kost och kalla bad och allt det här och breathwork, att verkligen lära oss att andas med diafragman hela vägen. Det märker jag också. Det finns en supervåg, en trendig våg av att göra mycket breathwork och andas på ett visst sätt. Men har vi inte en grundandning som använder diafragman på ett optimalt sätt, så kan till och med breathwork förstärka olika såna andningsmönster vi har dratt på oss sen, liksom i stressade situationer eller sen barnsben, och faktiskt förstärka de mönstren. Så vi behöver komma tillbaka till att andas på ett naturligt och djupt sätt. Vi kan använda tillskott till exempel för att få i oss det vi inte längre får i oss via jorden. Och förstås också kost på olika sätt utifrån vilken personlig konstitution, vilka element vi bär i oss i kroppen. Antingen från den ayurvediska traditionens syn på elementen i doshor med vata, pitta, kapha, eller att vi tittar rent på elementen utifrån hur kroppen mår och vilka energimässiga obalanser vi har som ger upphov till antingen symptom, sjukdom eller någon typ av lidande eller matsmältningseld som inte är optimal. Ja, det finns så mycket att göra för att potentiera kroppen och hjälpa kroppen att hitta en frekvens av läkning så att vi sen kan hålla den här energin som vill strömma in.
För det här är ju faktiskt ett ämne som jag tänker att vi ska komma in lite på, som handlar om hur man optimerar kroppen för det som man vill hålla på sig. Men en av de grejerna som du har specialiserat dig lite på är ju det här med att hjälpa kvinnor att kunna bli fertila och få barn. Alltså egentligen hjälpa kvinnor att balansera upp sina hormoner. Och vi har ju pratat nu om liksom hur viktigt det är att kroppen ska kunna fungera som den här the vessel för att kunna hålla energi. Men kan du inte gå in lite mer på det här med hormoner och till exempel folk som har problem med sköldkörtel eller PCO, som jag har haft problem med, eller endometrios eller andra typer av liksom hormonproblematik. Du säger till exempel att allting hänger ihop. Kan du inte lite mer berätta om det här som du kallar hormondansen eller hormonhierarkin och hur du jobbar med klienter för att hjälpa dem att liksom skapa bäst förutsättningarna i sina kroppar.
Absolut. Och det här känns, det här är en sån meningsfull del av arbetet som jag har möjlighet att göra. Och jag vill börja med att säga att det, liksom det jag främst hjälper till med är ju att hitta ett sätt att finna den här balansen som är grunden för att vi ens liksom börjar titta på det individuella, liksom att längtan efter att få barn eller längtan efter att bli av med det vi liksom kallar PCO eller endometrios eller om vi har PMS eller allting som är relaterat till den kvinnliga hormoncykeln. Att först och främst titta på så här, hur hittar vi liksom en dans som är i så god balans som vi kan. Det blir viktigt för mig att sätta ord på det just för att varenda kvinna är helt unik. Och det är så individuellt hur vi arbetar och vad som behöver tittas på. Vad som behöver göras eller inte göras eller kännas. Eller, men generellt så handlar det väldigt mycket om att titta på hur nervsystemet och hormonsystemet samverkar.
Mm.
Och titta på hur igen fältet av mind, våra tankar, påverkar det vi kallar känslor. Och det som där i det gränssnittet börjar komma närmare hormonsystemet. För många av våra känslor är ju respons på hormoner som produceras. Och neurotransmittorer och även stresshormoner, könshormoner, sköldkörtelhormoner och sömnhormoner. Just den som jag brukar kalla just hormonhierarkin. Hur de feedbacklooparna ser ut utifrån vilken livsstil vi har, vilka tankar vi tänker, vilka känslor vi bär med oss, kanske sedan igår, men kanske sedan 20 år eller flera generationer tillbaka. Och där börjar vi titta på mitokondrier som bär DNA, 37 gener i ett speciellt cirkulärt DNA som bär väldigt mycket kodning för apoptos, som är den som egentligen betyder som löven faller från träden, som är väldigt vackert poetiskt sätt att säga celldöd, eller den programmerade celldöden som reglerar egentligen vilka celler som överlever eller vilka som inte överlever. Både när det kommer till att bygga nytt liv, men även till cancer eller till hud som bryts ner eller läkning, ett sår eller vävnad på alla plan. Just det här mitokondriemembranet, hur det är beroende av egentligen en feedbackloop från alla hormoninstanser och vårt nervsystem och vissa liksom, neuronutrients, vissa tillskott som vi inte får i oss så mycket idag. Det är ett helt universum, det är en hel värld. Men på vissa sätt så kan vi ändå koka ner det till att stress är utmanande för människan över tid.
Mm.
Att ha binjurar som är nedströms både sömnhormoner och sköldkörtelhormoner som konstant producerar kortisol. Det påverkar både vår emotionella bearbetning och gör oss på många sätt stresskänsligare genom en del av hjärnan som kallas hippocampus till exempel, där vi som är som en emotionell och minnesmässig relästation. Också via att kortisolet i sig är ett stresshormon som påverkar våra könshormoner direkt. Och är vi under lång stress över tid så kan vi se ur ett evolutionärt perspektiv att vi inte är ämnade att bära barn just när vi stressar. Det finns enormt mycket visdom i det, men vi lever i en kultur där vi nästan hela tiden har ett litet stresspåslag. Vi lever och har binjurar som signalerar lite grann hela tiden. Vilket gör det väldigt utmanande för våra könshormoner. Också att finna den cykliciteten som ger oss optimala förutsättningar. Sen finns det också enormt många andra perspektiv på vattnet vi dricker. De syntetiska och potentiellt toxiska produkterna vi använder. Processad mat. Vi kan titta på koffein och sockers påverkan på hormonsystemet. Det blir väldigt individuellt i konsultation med en klient eller med en kvinna eller med en person som längtar efter balans. Men just de här sakerna tittar vi med väldigt mycket på. Och hur sömnhormoner, alltså sättet som vi cyklar över natten, vår produktion och vår metabolism av melatonin som är direkt påverkad av till exempel blått ljus från skärmar. att hur sent på kvällen vi tittar på skärmar och hur känsliga vi är för det. Det finns sätt att testa det, men vi kan också bara börja med att leka med att titta på skärm med blått ljus bara till solen går ner till exempel, och använda, antingen inte använda skärmen eller använda sånt blockerande ljusglasögon eller på andra sätt med olika filter. Hjälpa hjärnan att ha bra cyklande nivåer av melatonin så att sen de andra stationerna, sköldkörteln, binjurarna och könskörtlarna kan producera och cykla hormoner på ett optimalt sätt.
Mm. Och vad kan man göra med hjälp av spirituella praktiker och livsstilsförändringar pratar du ju mycket om nu, men spirituella praktiker, för jag vet att det är ju en del av det du gör med dina klienter. Kan du inte berätta lite om hur det påverkar balansen?
Mm, absolut. Och jag känner hur jag direkt själv får kontakt med det här fältet av stillhet. När vi pratar om det, att igen komma till platsen i oss själva som är bortom vårt mind. Bortom våra tankar, även våra känslor, vår kropp. Och det jag gör är att vägleda dit. Både intuitivt, att jag lyssnar in på den guidance jag får. Inifrån eller uppifrån eller vad vi vill kalla det. Och vägleder i en meditation som också spelas in, som man kan gå tillbaka till igen dagligen. Men den hjälper till med en praktik att hitta till det fältet som är bortom mind. Hitta till fältet av stillhet, tystnad och rymd där läkning sker spontant. Och där vi får en aktivering av det parasympatiska läkande nervsystemet till exempel. Och där vi då balanserar, där då blodflöde går till magen, där vi balanserar vår matsmältning, och när vi balanserar vår matsmältning eller vår liksom digestion och digestive fire, så balanserar vi också upp hur vi digest inte bara mat utan även våra känslor, våra intryck, våra tankar och vårt liv. I ayurvedisk medicin så är magen fundamental, det är där vi börjar och titta på hur magen mår. I chakramedicin är det lite annorlunda, tittar vi främst på först rotchakrat och ser hur är min relation till tilliten till livet, tilliten till kroppen. Hur är min relation till moder jord, min egen mor, min inre mor. How do I mother myself? Och titta på hur är min relation till mat. Hur äter jag ännu mer kanske än vad jag äter, även om det också är viktigt. Och börja där. Så beroende på vem jag har framför mig. Mm. Och också vad vi har för både då low hanging fruits. Det här kanske någon som är väldigt intresserad av chakramedicin eller ayurveda. Eller är helt ny och väldigt intresserad av den skolmedicinska ingångsporten. Och där kommer också funktionsmedicinen in. Den här liksom igen det här gränssnittet mellan skolmedicin och väldigt mycket science. Men som också bryggar det här gapet mellan ny forskning och det nationella vårdprogrammet som vi brukar säga tar mellan liksom 17 och 25 år att för ny forskning att gå igenom så mycket ska man säga, både byråkrati. Men också kultur.
Mm.
Men och också ibland uppföljningsstudier för att bekräfta att den där studien faktiskt hade power. Att kunna brygga det och kunna med en individ framför sig, så ska vi testa det här. Vad fungerar för dig?
Mm.
Och en del av det är ju det här low hanging fruits, att använda vissa praktiker som eller om det är mat eller livsstilsförändringar, men kanske spirituell praktik i form av antingen tyst meditation eller att humma. Någonting händer när vi vibrerar våra stämband och droppar ner det ljudet ner att vibrera i vårt hjärta.
Mm.
Någonting händer med vår vagusnerv.
Som
vi
är.
Vet inte exakt än. Det är en av våra kranialnerver, en av nerverna som kopplar, kan man säga, centrala nervsystemet och resten av kroppen. Det är en nerv som går från hjärnstam och går ner och liksom rappar runt. Det är en gren av den som heter laryngeusgrenen som rappar runt våra stämband och vår voice box i halsen.
Mm.
Sen går den ner längs med luftstrupen och matstrupen ner, innerverar hjärta, lungor, diafragman och vår mage och flera inre organ. Så det är liksom en sån här super nerv kan man säga som också reglerar det parasympatiska och sympatiska nervsystemet.
Mm.
Det aktiverar det lugnande nervsystemet.
Mm.
Och vi kan se och börja se, det är väldigt, väldigt tidig forskning. Men det har gjorts en studie på Karolinska om just humming när det kommer till bihåleinflammation faktiskt. Det är lite kul. För några år sedan så gjordes en studie där vi tittade på att humma som ett sätt att också vibrera, kan man säga, bihålen, så att lite slem ska släppa. Och det vi också såg var att vi producerar kvävmonoxid som dilaterar, alltså vidgar kärl. Och att någonting verkade ske med vår vagusnär. Men det är väldigt i sin linda. Det här hoppas jag att vi kommer titta mer på de kommande åren. Men vagusnerven är en enormt potent, det är nästan som ett organ i sig självt. Och den innerverar dessutom vår iliopsoas, som är den muskeln i kroppen som är höftböjaren, som aktiveras vid fight or flight. Det är den som gör att vi springer, vi kryper ihop och gömmer oss, eller att vi drar benet till oss för att sparka. Så det är verkligen fight or freeze muscle. Och den innervigas också av vår vagusnerv. Och vi kan titta på till exempel hjärtvariabilitet, alltså vår hjärta, alltså vårt kardiella nervsystems förmåga att hitta tillbaka till lugn efter aktivering, kan man säga. Det också har en direkt avspegling i vår vagus-ton eller vårt vagala respons. Och det i sin tur är väldigt kopplat till, igen, fight or flight, eller om vi bär på emotionellt så kallat trauma, eller vi bär på en emotionell energi i kroppen där starka händelser aktiveras igen och igen. Det här är ju dödspännande, men att sjunga mantran eller att humma är enormt kraftfullt. Det är en av de praktiker jag själv gjort över 600 dagar, morgon och kväll. Och det är någonting som skiftar beroende på vilket mantra vi väljer. Det sägs också bära på olika vibrationer och frekvenser av betydelsen av mantrat, ofta på sanskrit eller något annat språk. Något annat liksom sakralt eller heligt språk. Och det händer saker. Humming eller chanting är ofta del av en daglig praktik som jag brukar ge till klienter. Just av den anledningen att det påverkar vårt nervsystem ännu mer kanske än vad vi vet än. Men att någonting skiftar. Och att vår egen röst, den frekvensen som vår röst bär på, i tusentals år av yogis sagt var den mest läkande frekvensen för oss. Det finns någonting där som resonerar djupt.
Ja, helt magiskt. Jag tycker det här är så sjukt spännande och intressant.
Visst är det? Och det känns... en kul tid att vara vid liv.
Ja, skoja inte. Nej, men alltså, det är så peppigt. Alltså, gud. Jag hoppas bara att att det händer fort nu. Can't wait. Men det gör det ju. Det vet vi ju. Det går ju väldigt snabbt.
Låt oss be om perfekt, gudomlig timing in ease and grace.
Om man är lite rastlös. Men en sak, för jag vet att vi skulle kunna sitta här och prata flera timmar, men en sak som jag ändå också vill snacka med dig om är ju hjärtchakrat. För att jag har ju läst boken Untethered Soul som du gav till mig innan semestern, och sen så har jag ju babblat om den på Instagram och i podden och överallt. I'm amazed. Och det är sjukt många som har köpt den. Truly, så jag tror bra. Att den har den har fått en spike i försäljning.
Wow, fantastiskt.
Hoppas jag, tror jag. Men det här med tankar och känslor. Vi pratade lite, du nämnde ju det här lite, liksom vad det är och på vilken, liksom, energimässigt. Men kan du inte också förklara lite mer av det som Michael Singer pratar om i boken? Det här med att tankarna är loopar av energi. Som snurrar runt sig själv, och om man inte låter energin flöda genom hjärtat så kommer den sätta sig.
Och han pratar ju om vissa av de här sakerna, och det vi pratade om igår, det är också lite min både intuitiva och medicinska take på det hela, kan man säga. Vi pratar alltså om The Untethered Soul av Michael Singer, som är en fantastisk bok om emotionell energi och just hur den här loopen av tankar och känslor, hur den energin kan sätta sig i kroppen eller liksom be stored as memory på olika sätt. Nu kommer jag nog bli väldigt svängelsk när vi pratar just om hans
That's
bok.
That's fine.
Som vanligt. Men min förståelse och min tolkning också av det jag läser, det känns viktigt att säga, är, och min känsla för emotionell energi, det är just, man kan säga att emotionell energi är ju någonting som flödar genom oss konstant. Om vi som skulle vara helt, ska man säga, helt otraumatiserade, okarmatiska varelser som kommer till jorden utan en enda liksom ancestral whatever, så skulle all energi bara röra sig helt utan problem, oh, som en så här tom vessel från topp till tå, upp och ner, in och ut hela tiden. Så är inte fallet. Så är det inte att vara människa. Vi är både en sån tät varelse att det finns ett motstånd som gör den här strömmen och spänningen. Det skapar ett fält och det finns grejer här. Och det är också väldigt få av oss som sen vi föddes inte har råkat ut för en enda händelse som vi upplever som ett trauma. Mm. En forskningsstudie visade att alla människor faktiskt generellt, statistiskt, upplever i alla fall en händelse i livet som upplevs som djupt traumatiskt. Och då finns det säkert vissa människor som inte gör det och vissa som upplever flera.
Mm.
Men som människa på jorden så kommer vi uppleva saker som känns. Det är en del av vår liksom, human conditioning, och det är ingen idé att fightas mot det eller vara hårda mot oss själva eller livet, utan det är del av varför vi är här också, att uppleva saker och att vara med det som är. Men emotionell energi, när den, han använder ett sånt otroligt bra exempel i början av boken, om jag kommer ihåg rätt, där det är en kille som är ute och kör i sin bil och ser en blå Ford eller något sånt där åka förbi med en tjej som påminner om hans ex och från en relation som slutade väldigt olyckligt. Och att han kände då att hela det här, så här, hela nervsystemet går igång, hormonsystemet går igång, börjar svettas, blir arg, glömmer allt, är bara vansinnig på alla plötsligt.
Mm.
Och hur det är ett så bra exempel på hur ett yttre stimuli, för om vi också tar det här med stimuli och våra sinnesorgan ett plan längre, så finns det inte någon annanstans än på insidan av oss själva.
Nej.
Det är ju vårt mind som snarare, mer än vad vi blickar ut, så är det ju världen i form av ljus, ljud, doft, smak, känsel som kommer in i oss.
100%.
Och att det aktiverar någonting som redan finns där. Det är väldigt sällan vi träffar någon som säger någonting och som säger något och får oss att känna, alltså, i din och min ålder nu, så där, för första gången blir jag arg. Eller för
Hade man inga sår överhuvudtaget eller inga blockeringar i hjärtat då, så hade man ju inte reagerat på någonting egentligen.
Nej. Och Michael Singer pratar också om hjärtat som den här liksom relästationen, kan man säga, mellan, alltså som det magnetfälts centrum där mycket av den emotionella energin sitter, nästan som en flaskhals när vi bygger på, medan energin ju de facto också flödar i hela kroppen hela tiden. Men det han pratar om, som det här med tankar och känslor som loopar och energi som loopar runt sig själv, är just att varje gång som vi upplever någonting som påminner oss om någonting som vi har upplevt förr, just det här igen att vi sällan upplever något för första gången som vuxna, utan någonting triggar för att det påminner om det där taskiga någon sa i förrgår, som påminner om det som hände när jag var 20, som påminner om det som, och sen hittar vi ofta en första gång någonstans mellan 0 till 6 år eller 0 till 7 år. Så kan vi liksom hitta vilket är de åren där vi djupast etablerar vårt rotchakra och vår relation till både livet på jorden, vår tribe och liksom vår mor. Och att när vi liksom återaktiverar en sån här energi, så är det som ett liksom ett litet kvantfysikpaket av energi, för att allting är energi, som börjat loopa runt sig själv. Det är det enda sättet som energi kan upplevas stilla egentligen. Energi rör på sig hela tiden. Kvarkar, frekvens är i rörelse hela tiden. Medan sättet för energi att stanna någonstans, det är liksom att börja röra sig gravitationellt runt sig självt. Att börja orbita runt sig självt. Liksom. Jag tycker Michael Singer beskriver det så enormt bra. Hur vårt kraftcentrum i kroppen är vårt hjärta, det magnetfältet vi kallar vårt hjärta. Och vi brukar också liksom ta oss för hjärtat eller känna saker i hjärtat när någonting känns djupt emotionellt. Och att just det här fältet, att vi håller som ett fält av små kvantpaket av energi, att vi håller fast i allting och i förlängningen också gör alla de här emotionella upplevelserna till vilka vi är, vilket gör att de hålls fast ännu mer. Mm. Jag är den där personen, jag skulle kunna hitta på massa idéer om mig själv emotionellt, om min historia som skulle göra mig till den jag är, typ jag har varit deprimerad sedan jag var barn, eller jag har haft utmattningar, jag har varit med om det här och det här. Jag kan också hitta på historier om att jag är en av de absolut mest expansivt glada människor jag känner. Alltså alla emotionella historier skulle jag kunna hitta på och göra till min identitet, vilket vi gör hela tiden. Och ju fastare vårt mind håller kvar i de idéerna, desto mer så spinner också de här känslorna kvar i kroppen. Vi blir obenägna att släppa taget om en historia som knyter oss till vår identitet. Och när vi upplever någonting som triggar någonting vi haft innan, så svarar hela energikroppen och i förlängningen också den här fasta kroppen genom hormonsystemet med, om det är hjärtklappning eller om vi blir varma eller om vi blir arga eller glada eller kära eller ledsna, eller oavsett hur det är vi blir triggade.
Kan man säga att det här kvantpaketet då kommer i rörelse på riktigt? Eller? Alltså rent fysiskt?
Ja, så energin är ju rörelse hela tiden.
Ja, men den är ju det, men kan man säga att den liksom...
Det kraftfulla är, och det vi också gör, det är del av de praktiker som du och jag har gjort tillsammans, den här, allt från när vi skakar och när vi gör någonting som kallas mahamantra eller bear stance, att vi liksom lyfter hälarna och dunsar och gör vissa energimässiga skiften i kroppen och sen står som ett träd, som är en qigong-praktik som vissa kloster har som enda praktik man får göra de första 30 åren till exempel, flera timmar om dagen, som frigör alla meridianer och allt energiflöde i kroppen och sen vilar till exempel. Det är ett sätt att kicka igång rörelse av energi i kroppen så att den får röra sig fritt genom hjärtat, särskilt när vi sen står i trädpositionen. Och nu är det väldigt detaljerat till er lyssnare, men det här är en praktik som är väldigt kraftfull för att aktivera och få rörelse i stagnerad energi i kroppen för att hjärtchakrat ska ha möjlighet att expandera till den enorma potential som vi har som människor. Alltså, vi har potential för så mycket medkänsla, så mycket kärlek.
Så det står saker i vägen.
Och vi ska akta oss bara för att bli ovänner med allt som är en mänsklig upplevelse. Mm. Att vi tror att vi är ett problem som ska bli fixade. Det är faktiskt en av de absolut djupaste och starkaste och viktigaste introduktioner och kanske processer jag går igenom med klienter. Det är att vi på djupet ska förstå att det är inget fel på oss. Mm. Vi är helt perfekta som vi är och det finns inget som ska fixas. Vi är inte ett problem eller ett projekt som behöver vara annorlunda på något sätt. Och verkligen på djupet komma till en acceptans bortom acceptans om vilka vi är. På samma gång som absolut, om vi liksom kokar ner det till lite mer så här praktiskt och observerar så här hur det är att vara en människa som har någon slags fritt val, så gör vi det lite svårt för oss ibland med vissa av de beslut vi fattar, att vi rör oss åt ett annat håll än det vi vet, till exempel i en morgonpraktik, det vi vet kommer hjälpa oss att få kontakt med medkänsla, med acceptans, med kärlek, med förlåtelse, med tacksamhet. Och så många av de här kvaliteterna som vi traditionellt tillskriver hjärtchakrat och som vi också kan se till exempel i meditation, att vi får närmre, ska man säga, vi får liksom närmre kontakt med genom att vi till exempel aktiverar vårt prefrontalkortex som är vår, vad ska man säga, senaste, där du nämnde med homo luminus, den upplysta människan, att vi kan se att vi genom tiden liksom operatat på olika frekvenser av hur vi använt vår hjärna. Det första steget är liksom survival, det är vår reptilhjärna som instinktuellt reglerar vår överlevnad. Och sen att vi över tid började aktivera liksom en däggdjurshjärna som i vårt limbiska system, amygdala, mycket liksom rädsla och emotionell styrning, även instinkter och fight or flight. Och sen att vi över tid utvecklat en neokortikal, en logisk, matematisk, skrivande, tänkande, läsande, intellektuell hjärna. Och att vi kan se nu att vi börjar liksom röra oss mer och mer med vår spirituella praktik och på olika sätt aktiverar ett område som heter prefrontalkortex, som är i främre delen av vår hjärna, där vi direkt ser att vi får nästan som en, vad ska man säga, en så här relay, där vi inte aktiverar de negativa emotionerna som sätter igång fight or flight, utan snarare aktiverar de här igen egenskaperna vi tillskriver hjärtchakrat, som tacksamhet, förlåtelse och medkänsla.
Vi är ju i ständig evolution.
Absolut. Så det och involution är... och en ständig expansion och kontraktion. Mm. Och just nu befinner vi oss i en expansion om vi tittar på de gamla predictions av hur universums energi rör sig. Väldigt spännande.
Herregud alltså. Det här, ja, det är sånt nördigt, härligt, fantastiskt område.
Och på samma gång är det så simpelt att det handlar om kärlek.
Ja.
Det handlar om ljus.
Ja.
Och det börjar med oss själva. Och att vi väljer att ta ett litet, litet steg varje dag mot en plats i oss själva där vi känner kärlek till liksom, tankar, känslor, kropp och den här. Så att vi kan hitta stillheten bortom de idéerna och koppla upp oss mot ett fält av ljus och läkning tillsammans.
Bra att du avslutar med den sammanfattningen. För jag tror att det här är ett avsnitt för de som jag som tycker om att förstå saker.
Mm.
Men det är inte alls nödvändigt. Utan du kan ju bara rent intuitivt komma till samma plats.
Precis. Och från gång till gång när vi lyssnar så hör vi kanske olika saker.
Ja, verkligen. Tack älskade Marie. Så roligt att ha dig här. Du kommer snart tillbaka, det vet vi.
Tack älskade du.
Puss, puss.
Puss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.